Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är ingen gäst med oss idag, utan det blir jag och Fabian Jalkemo som ska ta ner den senaste omgången. Det är måndagen den 24 oktober. Vet du, Fabbe, vem som fyller 37 år idag?
Kan det 37, eftersom jag vet att du fyller år en dag före eller efter, troligtvis efter Wayne Rooney, så är min gissning på Wayne Rooney eftersom han är född 85.
Det stämmer alldeles utmärkt. Idag fyller alltså Wayne Rooney 37 år. Vad har vi honom? Han är borta i MLS, va?
Ja, han är tillbaka i MLS efter... Fan, det varit lite mycket... Jag älskar Rooney på många sätt, men det var nästan så att man tröttnade på hela Twitter-världens Rooney-runk förra året i hans Derby-session. Så det är nästan skönt att han får åka bort dit. Sen, fan, Luddy, många pratade om hur jävla bra han var, att han skulle vara nästa nya spelare som skulle ta upp en Premier League-klubb och jadjadjad. Men... ja, jag vet inte. Man vet inte riktigt vart man har honom. Oväntat karriärsval att gå tillbaka dit på något sätt, får man ändå säga, efter att ha, ja, men på något sätt slagit igenom i Derby.
Ja, men precis. DC United där han tränar i nu, de gillade väl livet där borta, familjen. Så att vi får se. Man hade ju, precis, känslan var ju att han gjorde det bra i Derby och att det var, ja, Everton ryktades då om att det var en Premier League-klubb runt hörnet, men ja, det blev lite oväntat då över till Atlanten. Sen är man ju spänd på grabben också. Kai Rooney, som verkar ju vara ruskigt vass, född 09, 12 år, så vi får väl vänta. Men Wayne Rooney slog igenom alltså när han var 16, var det väl. Han skulle fylla 17 det året, så att om 4 år då får vi ju räkna med att Kai gör debut i Premier League.
Det får vi hoppas på. Det har varit, jag har inte stenkoll på om Ronaldos son och Kai är lika gamla, men på ett ungefär tror jag att de är lika gamla. Så det är ju nästan varit så att de har fått kört inhägnande matcher, framförallt på bortamatcherna, för att folk liksom vill komma att se dem och liksom prata och ta autografer efter matchen. Och det är väl lite tidigt kanske, men tydligen ska Kai framförallt vara överjävlig. Ronaldos grabb också såklart, men Kai ska vara överjävlig på fotboll och slå målrekord efter målrekord, och tillhör ju Manchester United, så det hoppas vi att han fortsätter göra.
Ja, men gör han det fortfarande då? Med tanke på att pappa är borta i USA, men det är kanske det finns ett privat plan som kör över dem fram och tillbaka.
Jag tror han bor i England, alltså så att han utgår från England. Jag tror att han, jag följer honom inte på Instagram, men jag har snubblat in där någon gång och eget sponsorkontrakt med Puma. Går väl att problematisera, men det är väl ett annat forum som ska göra det. Men jag tror han hänger i och spelar fortfarande i England.
Ja, vi får följa upp grabben och Wayne själv då såklart, tränarkarriären där. Vi hoppas ju att vi får se honom och se vad han går för då i Premier League. För det är ju inte alltid att före detta storspelare blir lyckade i tränarkarriären. Och vi har ju ett väldigt färskt exempel på det, även om vi inte ska döma ut honom fullständigt. Men i torsdags... så blev det droppen som fick bägaren att rinna över för Aston Villa. Steven Gerrard har fått sparken efter förlusten med 3-0 då, borta mot Fulham, och det var ju någonstans gjorde det lite ont i mig att se den här matchen. Inte för att jag, nej men jag tycker varken illa, jag tycker varken bu eller bä om Steven Gerrard, för jag tyckte han var en fantastisk fotbollsspelare, även om han kanske inte togs in hela vägen in i mitt hjärta, men inget agg mot honom heller. Men sen har väl jag haft lite så här, lite allergisk mot spelare som senare då hoppar in i tränaryrket och får en räkmacka in och får alla uppdrag bara för att man var en fantastisk fotbollsspelare. Nu gjorde han det visserligen bra i Rangers, sen går det alltid att ifrågasätta tränarkarriärer i just Skottland för att det är en liga som består av två lag, men det var ändå starkt att ta Rangers till en ligatitel. Men sen då, efter lite drygt ett år i Aston Villa, där det blev ett, ja men det går inte att säga något annat än att vara ett fullständigt fiasko. Men för att komma tillbaka till min poäng är ju att det gjorde faktiskt ont att se honom sitta där på tränarbänken. För han, liksom hela fotbollsvärlden, visste ju att det där var slutet.
Men just att, jag vet inte om jag har sett en bortasektion eller en lagsupporter gå emot tränaren så rejält med sånger också under en specifik match. Jag kommer inte ihåg, jag satt och kollade på något klipp under matchen som kablades ut på Twitter, men de sjunger ju liksom Gerrard's getting sacked eller någonting i den stilen under hela andra halvlek. Och känslan då att gå in i omklädningsrummet efter matchen för Steven Gerrard, det är liksom, jag har min historia med Steven Gerrard som United-supporter, och jag menar alltså, det är väl inte, han har ju ett agg mot Manchester United för att han är Liverpool through and through och har ofta provocerat Manchester United genom sina fem fingrarna i mål på Old Trafford för de fem Champions League-titlarna Liverpool hade vid det här tillfället. Så det är en historia och en stor rivalitet som finns, men alltså så här, på något sätt är man väl ändå medmänsklig, och hade man inte känt någonting där då, nej, det var nästan, jo jag tyckte fan synd om honom, jag gjorde det, jag ska erkänna det.
Ja, sen kan jag gå alltid och vända på myntet, och han fick uppleva så mycket som spelare, och han tjänar så otroligt mycket pengar, att det där är ju baksidan av det där. Men ja, vi får se vad Steven Gerrard tar vägen här härnäst då. Det var ju verkligen många som slog på stora trumman efter succén i Rangers, så att Villa var bara ett mellansteg och att alla väntade på 2024 då Klopps tidigare kontrakt skulle gå ut med Liverpool och att Gerrard då skulle komma tillbaka till sin klubb. Men så lär det ju inte bli. Men han får väl liksom, precis som Rooney då kanske, åka över till staterna eller börja om i Championship. Det kommer ju, det är alltid rullians bland klubbarna i Championship. Och lyckas han att få träff där, då blir han ju såklart het igen. Aston Villa som fick ju, det är inte alltid man får träff på den där typen av rokader. Men det stora problemet för Aston Villa, det har ju framförallt varit målskyttet. Bakåt har det sett rätt bra ut, men man har ju väldigt många fina offensiva spelare. Men har ju inför matchen då, hemma mot Brentford, har man väl gjort 8 mål. Och redan efter typ en kvart så hade man gjort 3. Och riktigt fin effekt på det här bytet.
Ja, men det är ju sjukt. Man pratar ju ofta om den här effekten man får av sparken tränare. Jag tror jag lyfter i helgen, bara, är det en myt eller är det sanning? Det känns som något som skulle kunna vara, ja, men man bara säger det för att det alltid har sagts i alla tider att man får en effekt på en ny tränare, men det skulle vara kul att se någon statistik på det. Men det som är uppseendeväckande, om vi bara smyger in på den matchen, så är det ju att Aaron Danks, vad har vi på honom förresten?
Nej, ingenting.
Nej, absolut ingenting. Har någon någonting så hojta. Men att, ja, han bänkar John McKinn som Gerrard utsåg till kapten inför säsongen. Han tog ju bort binden från Ings, så McKinn ut från elvan direkt. Sen tror jag inte att det gör att man vinner med 4-0 och får igång målskyttet, men ändå så att man, ett statement från interimtränaren, men att man får igång Danny Ings som gör 2 mål direkt. Det är där vi har belyst i den här podden, att de har lika bra spelare, ingen sticker ut. Man måste få någon som kommer igång med målskyttet, och här får man ju en perfekt jävla start.
Ja, och även Jacob Ramsey, som har ju varit, inte bara Gerrards, en favorit hos Gerrard, han fick ju lite av ett genombrott här i fjol, och han fick ju också kliva ur elvan i den här matchen, så att han gjorde ju förändringar och fick träff på det. Och vi har ju väl lite ifrågasatt det här med att spela både Ollie Watkins och Dan Ings. Här hamnar ju båda i målprotokollet, och Ings gör dessutom 2 mål. Och Bailey då, som har varit lite in och ut i elvan, försäsongens hetaste spelare, han har ju faktiskt gjort det på Premier League också, men känslan är att han inte riktigt haft Gerrards förtroende. Nu får alla de här 3 chansen tillsammans, och alla hamnar i målprotokollet. Det är ju fantastiskt skönt för Aston Villa. Och det blir intressant att se nu då. Det kanske är farligt då med en sån här fin start. Och kanske den här, vad heter han sa du?
Danks. Aaron Danks. Danks. jag har absolut skrivit upp det.
Jag såg hans namn figurera här på sociala medier, men alldeles för dålig koll. Men han kanske får fortsätta då, för annars har det ju pratat som Pochettino och Tuchel, men det ska inte vara aktuellt då de vill ha större uppdrag då. Så vi får se vad som händer med Aston Villa.
Tufft schema ska sägas. Man möter alltså Newcastle borta, United hemma och Brighton borta innan VM. Så det är viktiga matcher. Och ett bra skyltfönster för Aaron Danks att marknadsföra sig. Även om man inte kommer få det här jobbet, så kanske något annat i framtiden.
Ja, så är det. Nästa tränare på tur att få dojan då? Vem är det tror du?
Alltså det låga oddsaren är såklart Jesse March. Det började sjungas om Bielsa på läktarna uppe i Leeds. Nu så det känns väl ofrånkomligt. Vad har man? Jag tror man har 4 eller 5 raka torsk. Vi tyckte väl att det såg ganska bra ut och att han fick resultat på sina egna värvningar. Många från Red Bull-koncernen där han har en historia. Men nu börjar det se riktigt deppigt ut. Och även om man inte släpper in och igår fullen, vad håller de på med? Vad händer där?
Det är verkligen sensationellt det de sysslar med. 7:e plats nu och jag... Alltså så här, det där laget, ja, men de har ju Mitrovic, men det var ju ingen garanti. Det var ju frågetecknet skulle man säga så här, på så sätt att han har levererat i Championship förut men alltid strulat till då och inte fått träff i Premier League. Men ja, han är ju efter Haaland kanske den hetaste anfallaren i hela ligan. Men det finns även andra bra spelare där bakom och den där offensiven, nu är ju Harry Wilson har haft en del skador, den tidigare Liverpool-talangen, men nu är han skadefri. Och den där offensiven de ställer upp med då, med Mitrovic längst fram, Andreas Pereira i en släpande roll och Willian. Och den värvningen kände man ju lite så här, nej men sluta nu. Den där typen av värvning har ju andra klubbar provat på tidigare. En mätt brasiliansk spelare som bara kommer hit för att liksom lyfta den sista slanten, men han kliver ju in och är riktigt bra här, så att den där offensiven då med Wilson, Pereira, William och Mitrovic framför, den håller ju hög klass.
Verkligen, en spelare som jag inte, det var ju några som tog ut honom när vi körde vårt Robinson lag öst och lag väst, när vi körde, eller lag nord och syd, när vi körde Ålsa-laget här i Big Six, så var ju många som lyfte upp Palinja, och det är en spelare som jag hade väldigt dålig koll på, ska jag erkänna, inför den här säsongen, men jag tycker att han på det där, i den där balansrollen på det där mittfältet har varit väldigt bra. Det är kul, jag kollar nu Leeds, man har alltså inte vunnit sedan 21 augusti när man pulveriserar Chelsea med 3-0. Man börjar alltså med 7 poäng, och nu efter 11-12 matcher så har man alltså 9 poäng, så 2 matcher senaste. Det är inte roligt facit alltså.
Nej, och Jesse March, vi var ju inne på det, att han har ju fått liksom bygga sitt lag nu och ändra från det Bielsa-lag som han tog över till att han tog in de spelarna han själv ville ha här i augusti och fick en drömstart på säsongen, men nu på slutet, trenden är ju urusel, och man har ju dessutom, nej, men man har ju mött lag som jag tycker att man ska förvänta sig att de ska slå. Eller Fulham då framförallt på hemmaplan, men det är även torsk mot ett svagt Leicester och tidigare även mot Crystal Palace. Så att Leeds, de har faktiskt haft ett ganska bra schema bakom sig. Nu väntar ju då Liverpool på lördag. Och det är ju
fortsatt bra schema.
Ja, exakt. Fortsätt, så kan man vända på det. Och sen är det dock Bournemouth innan Wolves väntar. Då. Så att vi får se. Jag känner ju att det ska väl mycket till att det ryker någon tränare nu innan VM-uppehållet. Men däremot, när uppehållet kommer, ja, men om inte March tar... Alltså, Bournemouth hemma måste man ju vinna och sen är det Wolves borta. Ja, men det ska ju vara 4 poäng på de här 3 matcherna. Annars tror jag att han kommer få lämna.
Ja, nej, men inte alls omöjligt, och som du säger, det är kort kvar till VM nu, att göra det nu. För Gerard var liksom, det kändes som att det gick inte vända där, och nu publiken vänder sig emot honom, så kan man inte vänta in ett VM-uppehåll. Men här känns det verkligen som att vänta in, eller dock, kör en interim win med 4-0, det är bara att köra.
Ja, nej, precis. Vi får se vad som händer här då. Men han är ordentligt pressad. Och någonstans mår jag ganska bra av att en amerikan inte riktigt får träff inom fotbollen.
Man gör fan det. Eller? Alltså man har så svårt att ta sig till dem. Alltså bara man lyssnar på en studio och man hör den där dialekten. De ska inte prata om fotboll. Hör man någon säga socker, det går inte.
Nej. Du får syssla med annat, Jesse. Vi börjar väl då med den första matchen, om vi ska gå in lite djupare på det som skedde i helgen. Och det var ju Nottingham Forest mot Liverpool i lunchmatchen här i lördags. Liverpool kom med men tre raka segrar med tanke på Rangers-matchen här också då. Men, och sen var det City däremellan, en imponerande insats. Men West Ham-matchen var vi inne på i torsdagens avsnitt. Det var ju inte så imponerande spelmässigt, men det var en viktig trepoängare. Man kommer till Nottingham Forest som jag fortsätter att måla ut som ligans sämsta lag. Sen är det möjligt att Cooper kommer att tajta till det här laget och få dem att ser mer sammansvetsat ut. Men man åker dit och torskar. Väldigt överraskande, måste jag säga.
Ja, nej, men även om spelet inte är imponerande. Jo, mot City imponerade och mot Rangers också. Men mot West Ham var det mer att man tog den där vinsten. Man höll den där nollan och man kunde bygga vidare på någonting. Men här, det var inte bra. Alltså kollar man statistiken, man skjuter 16 skott. Man har 75% i boll. Kollar man bara på de siffrorna så är det klart att man kanske borde vinna den här matchen. Men ser man den här matchen så är det ett extremt uddlöst Liverpool som enligt mig, man skapar sina bästa chanser när Van Dijk får nicka på hörner och det är frisparkar som Van Dijk kommer upp till. Han har några lägen när han försöker passa också som inte riktigt når fram, men det är riktigt, sen man måste ändå, jag vet inte, du får avgöra hur mycket får man skylla på skadorna i en sån här match. Man möter ändå Nottingham Forest, men kollar man på skadelistan man har två mittbackar skadade, man vilar Trent som har haft lite skadebekymmer, Thiago som vi vet är vital, är borta, utöver det även Darwin Nunez kommer inte till start, man har Jota, jag känner ju själv när jag rabblar upp alla, Jota och Diaz, alltså det är ruggigt många ordinarie spelare som är borta. Hur mycket får man skylla på det?
Nej, men just i den här specifika matchen får man väl göra det såklart, men man har ju sett så här dåliga ut i ganska många matcher i år. Sen kanske vi blev lurade av City-matchen där man också hade skador, men då var det en helt annan intensitet från Liverpool. Men det är den typen av möten, vi vet ju om det, att det är många lag som kliver in och blir ett annat typ av lag i Big Six-mötena, att det är den typen av fighter där man kanske inte har lika mycket press på sig, för det hade ju inte Liverpool i det mötet, och där det kanske inte förväntas att man ska äga lika mycket boll. Ja, men det kanske passar Liverpool bättre då. Men här var det ju förväntansbilden och helt annat, men det är klart att de där avbräcken som du nämner, Thiago fick väl kliva upp på uppvärmningen, va?
Det var något innan.
Öroninflammation läste jag.
Jag tycker Robin Bylund skrev ett roligt tweet gällande det där. Det är tydligt att han har spelat bredvid Henderson två matcher i rad när han får öroninflammation, för att han gapar så jävla mycket på plan.
Ja, nej, men det finns poäng i det. Men det gör ju att mittfältet med Curtis Jones tillbaka då på centralt mittfält, och honom har man nästan glömt bort, men det är väl ingen man håller jättehögt. Och anfallstrion då, hur man nu vill påstå att Liverpool spelar då, men Salah, Firmino, Carvalho, Harvelliot, ja, men jag tycker ändå att den offensiva kvaliteten som finns i det lag, i de spelarna, det ska ju vara tillräckligt för att montera ner Nottingham Forest och göra mål på dem. För vad jag tycker framförallt Nottingham Forest har varit sett svaga i, det är ju defensiven. Otroligt ihåligt. Det var helt sjukt att Brighton inte gjorde mål på dem i mötet innan då. Och tidigare matcher så har det också läckt ordentligt bakåt då. Så att det är för svagt av Liverpool att inte kunna skapa eller kunna göra mål, skapa ytterligare farligare chanser i öppet spel. Det farliga blir ju mot slutet då, när det forceras och det är fasta situationer. Och där visar ju Dean Henderson att han är en fruktansvärt bra målvakt. Sista räddningen där på Van Dijk's nick, den är brutal.
Ja, just att den får, att Van Dijk får den här klassiska ner i backen som man pratar om i ungdomsfotbollen när man ska nicka i mål, och att han tar den liksom stenhårt med armen. Nej, den ruggig räddning. Och man såg efter matchen att det finns ändå lite United-hjärta där, och det var lite hets. Jag vet inte om man drar fingret mot Liverpool-fansen eller om det är någon poler, för han ser så jävla glad ut.
Ja, jag vet.
Ja, det lär väl komma från FA om man kommer få böter eller stängas av för det där. Men jag tror att det känns bra som att tillhöra United och göra en sån insats mot Liverpool. Och som du säger, man blir ju lurad av de här två nollorna man har. mot Brighton och nu Liverpool, för de har inte varit väl förtjänta. Men alltså, kolla, som du säger, du är inne på Liverpools centrala, men kollar man Curtis Jones, Harvey Elliott, Carvalho, alltså så här, det är inga jätteroliga spelare. Alltså, så här, en kan man släppa in, kanske två, men när de ska vara ledande i det där laget och så här, på något sätt de som ska göra offensivt och ska ge bollarna till Bobby och Salah, så tycker jag väl att det blir lite tamt. Sen vi hyllar Mohamed Salah att han var tillbaka. Vi slog på stora trumman och sa att han var tillbaka efter City-matchen, men spela wingback mot West Ham och nu får han en mer central roll, men kommer inte till en enda målchans. Han är ju inte inblandad i spelet för 5 öre i den här matchen.
Nej, jag förstår inte. Det fick ju Rangers-matchen inhoppet där och 3-1 och som bra insats mot City, då tror man ju liksom att han ska lyfta nu, och så kommer det två. Och, ja, jag gnällde lite på Klopp efter matchen mot West Ham när han hamnade för brett. Men han har ju varit bred förut också, ska sägas. Men då har han liksom tagit sig in i banan och fått mycket boll. Här är han ju på nytt. Ja, han är inte med i matchen. Och för en spelare som precis har förlängt sitt kontrakt då, och fått ett 4-årskontrakt då, där vi har... Ja, vi förväntar oss att han ska vara en av världens bästa spelare. Det är ganska långt ifrån den formen. Så att det är en rejäl smäll för Liverpool. Och vi kommer ju prata om övriga topplag, men alltså, det här blir ju inte lätt för dem. Det är klart att de är absolut inte borta. De är borta från titeln, men topp 4 har de ju alla möjligheter att slå sig in. Men det blir inte lätt nu. När jag vill liksom addera United, även om de kanske inte når hela vägen, men det är ändå ett lag de ska passera Liverpool, och det blir inte så lätt, och Newcastle är ju där också, vi kommer till dem alldeles strax, men de blir fan inte heller enkla att ta sig förbi, och sen har vi Chelsea, Spurs, City, Arsenal, så att det blir kämpigt.
Du får ju ställa frågan till mig nu, du säger att du inte tror på United, men jag går ju lite upp och ner där, men du ställer frågan till mig om jag tror att United slutar topp 4.
Ja, slutar de topp 4?
Det gör vi absolut. Ja. Inget snack om saken. Men gällande Liverpool, man har ju en extremt viktig match. Och tidigare har man känt att den här matchen, ja, men Liverpool kommer lösa det här. Man ska alltså till Amsterdam och möta Ajax, och man kryss räcker, men vinner Ajax och slår inbördesmötet som Liverpool vann på Anfield med 2-1, då ser det jobbigt ut för Liverpool i den där Champions League-gruppen, med tanke på det är väl bara inbördesmöten förresten, så målskillnadsaffären mot Napoli, som både Liverpool och Napoli har torskat mot Ajax, så kan den där matchen bli väldigt, väldigt viktig för Liverpool.
Ja, precis. Den tror jag kommer bli ruskigt viktig. Sen är det väl som så att precis, Napoli, de kommer väl säkra sitt kontrakt här då, eller sitt kontrakt, det lät fel. De kommer säkra sitt avancemang när de slår Rangers nästa omgång, så då har inte de något att spela för, men Ajax kommer ju å andra sidan möta Rangers i sista omgången också, så att den är jätteviktig den här fighten, och den är inte lätt. Ajax borta är en riktigt jobbig match att ha framför sig nu, och sen då på lördag kväll Leeds United, som är ju kanske tacksamt motstånd att ha nu då, men ja, det, vi har sett Liverpool vara svaga i den typen av matcher tidigare under säsongen också då. Ja, huvudbry kring Liverpool, det fortsätter att vara så. Under lördagen så spelade också då City hemma mot Brighton, och ja, det är väl bara att konstatera det vi alltid gör. Den här Erling Braut Haaland är brutal där framme. Och City vinner ju utan större problem ändå, va?
Ja, nej, men alltså det här första målet, det är så... Jag kan inte sluta kolla på det här målet, för Haaland har ju visat upp en... Många pratar om den här frågeställningen. Jag tror vi själva pratar om den lite i de första avsnitten, hur Haaland ska kunna passa in Manchester City som spelar en så possession-inriktad fotboll, och anfallen kommer inte i mycket bolltouch. Man får ofta lägen in i straffområdet, medan Haaland i både Salzburg och i Dortmund har varit den här kontringsspelaren som gör det med fart och med tyngd och som kommer rätt vänd. Här ser vi ju att Haaland fortfarande kan hantera den här typen av situationer. Det är inte helt, alltså så här, Salahs mål är kanske snyggare än gör mot City, men det är inte helt olikt med Edersons utspark. Måste ändå nämna Edersons spel på liggande boll, helt sinnessjukt hur man kan ha det där tillslaget. Och alltså den kraften Haaland har, Webster är inte liten, folk börjar prata om frispark, men det är att han är i obalans, så att Haaland är så jävla stark som gör att han bara flyttar på honom. Det ser så jävla enkelt ut, och det är så, det är ett fenomenalt fotbollsmål som, fascinerande att se live.
Ja, och liksom så här, den typen av mål såg man ju en del i Dortmund, men inte just att det kommer från målvakten då. Men liksom de omställningarna, när det finns mycket yta bakom backlinjen, den ser vi ju i ärlighetens namn inte så ofta att Haaland gör när han spelar i Manchester City. För det är oftast väldigt låga försvar och han får hitta andra vägar fram till målet, vilket han har gjort framgångsrikt. Men här så har han ju faktiskt hela planhalvan framför sig. Och det älskar han ju. Och Ederson som har så vassa fötter, han vet ju också vad som kan hända om han prickar den här rätt. Och det är ett fantastiskt häftigt mål faktiskt. Och en allsvensk domare, vilket vi inte har i Premier League, han hade ju dömt frispark. Och så där måste vi ändå hylla Premier League-domarna. Att det är så lätt att blåsa där vid axel mot axeln där, för att han flyger som en vante. Men det är ju såklart helt korrekt av domarna att släppa det, och det är ett riktigt häftigt mål. Straffen är ju också på något sätt häftig. Alltså, eller hur? Det är en bomb att spara in.
Ja, alltså det är lite, alltså Zlatan kom i senare i sin karriär att han missade ganska mycket, men nu verkligen, alltså direkt på pipan. Det känns som att Sanchez inte ens fattar att han slår den så fort, och sen bara, alltså omvänt sida från Zlatan då, eftersom han är vänsterfotad, men så en jävla pondus i den där strafffoten så det finns inte. Och skrev ju det i vår interna chatt att blir det ett mål till så rydde ju bara döpa avsnittsnamnet i Haaland Fusk 3.0, och vi lär väl landa i Haaland Fusk 11.0 när säsongen är summerad. Men alltså när kommentatorerna sa att han alltså har gjort 17 mål på 12 matcher, alltså så här, man vet ju hur bra han har varit med 17 mål på 12 matcher. Alltså jag kommer ihåg när Berbatov och Tevez delar på skytteliga segern på typ 19, om det är säsongen, om det är säsongen 10-11 eller 11-12 där någonstans. Det är liksom, ja, det är helt surrealistiskt.
Salah och Son, vann de på 22 i fjol eller 23? 22. Jag tror det är 22, ja. För att han behöver göra 5 mål till för att vara uppe på den nivån då. Och det löser han väl här nu innan VM i känslan. Det är alltså 3 omgångar kvar. Och det är alltså Leicester på bortaplan här på lördag. Sen har vi Fulham på hemmaplan. Och sen har vi Brentford på hemmaplan. Nej, men det gör han ju. Det är inget snabbt.
Det här löser han utan problem. Det är liksom, vad fan är det vi beskådar? Alltså så här, vi har ändå de här supersäsongerna. Sen är det olika spelare. Ronaldo 07-08, Salah i sin, när han gör 32 mål. Vi har Prime Sanchez, Prime Hazard, Henry. Men det här är ju något som vi aldrig har beskådat. Jag som Premier League-konsument har ju alltid kritiserat och skrattat åt La Liga, där Messi och Ronaldo kan göra 40-45 mål i ligan för att det inte ska vara möjligt i Premier League. Men det där är ju bara, vi beskådar exakt samma sak sker just nu i England.
Ja, och sen ser vi att många anfallare, alltså just anfallsrollen nummer 9, det är ju lite någonting som man blommar ganska sent i, det här med att bli en killer till exempel. Zlatan kom igång med sin målproduktion lite senare i karriären, och Lewandowski öste ju absolut inte in så här många mål i den där åldern, men Haaland har ju fattat rörelsemönstret ganska tidigt, och det kan bli fruktansvärt många mål kommande säsongen. Men för honom handlar det såklart om den här fullt rimliga siffran 34 mål. Jag känner ju att om Ronaldo i sin peak hade fått spela i topplag, då hade han haft en högre siffra i Premier League, men då var han i Real Madrid. Så att 34 mål, det är ju någonting som bara skador kan stoppa honom ifrån att krossa. Men ja, du tycker inte han skulle ha gjort det där målet på straff? Alltså, du tycker inte det skulle vara en straff?
Nej, det tycker jag. Det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att det på något sätt blir, alltså så här, det här för mig är väl allt som är fel med VAR, när liksom matchen spelas ungefär 2 minuter. Och saken är så här, det går absolut att argumentera för att det där är straff, men ska man gå in 2 minuter senare, är det så solklart att man ska gå in, att det ska ta 2 minuter för domaren att avgöra om det där är straff? Bernardo Silva till att börja med får en liten smäll bakifrån, men sen han lägger ut benet för att bli träffad. Klassisk Ashley Young saker som det ser live ut som att det är frispark, men det kör man i slow motion, vilket man såklart inte ska göra, men han söker den något oerhört. Och blåser man straff live, då köper jag den. Men att gå in 2 minuter efter slutsignal, att det ska sitta ett varum och kolla på en matchen ska vara igång, sen tycker de att domaren ska gå ut och kolla på skärmen, och sen tar det honom 5, 6, 7 repriser för att bedöma att det är straff, då tycker jag att vi har kommit väldigt fel med hur vi använder VAR.
Ja, du säljer in det bra. Jag håller med dig. Det där, det ska vara väldigt klart för att man ska då ta sig till en skärm och döma en straff där. Han söker ju ganska tydligt. Det är kontakt, men den är någonstans ganska soft. Jag tycker att Haalands innan är då lite mer. Sen är han lite ur situationen där, men när Sanchez klipper honom med dobbarna, den är mer straff.
Mm, alltså det som ser så konstigt ut, han träffar ju typ strumpan, så han träffar ju så lite, och Haaland, det känns som att han live ser ut som att han slänger sig. När man ser de där slow motion bilderna så ser det absolut ut att vara straff. Men om vi ska inte gå in på den matchen än, men om vi ska kritisera VAR så måste jag ändå berömma VAR, eller domarteamet, där du sa att man låter spelet gå när Callum Wilson är 1-0 mot Spurs igår. För det är ju liksom, jurist ska straffas för det där agerandet, och Callum Wilson, ja, Martin Åslund säger i studion, han rör armen, håller fast honom lite, men Juris springer in i honom och han är redo på duellen och är stenhård, och Juris tar en röver och slänger sig för att få fri sparken. Så där tycker jag att domarteamet agerar strålande.
Ja, det blev lite, jag tycker så här, Brighton ska absolut ha, jag tycker Brighton ser bra ut under De Zerbi ändå, alltså. Har inte fått med sig några poäng bara, men det är skalpen borta.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
På Anfield 3-3 då. Annars har det ju varit en besvikelse rent poängmässigt. Men Brighton fortsätter att se ut som ett bra lag. Jag tycker de ska absolut inte skämmas för den här insatsen. Och nu fortsätter ju schemat att vara ganska tufft här framöver. Men det kommer ju såklart finnas tålamod. Och det här kommer bli bra för Brighton.
Men jag tror att spelarna och fansen, de är inte dum i huvudet. De ser ju oflytet de har haft med underprestationer mot XG. Man står upp bra ännu en gång mot ett topplag. Det var något rött lag från Manchester som åkte till Etihad för någon vecka sedan. Såg inte i närheten av lika bra ut. Kan man lugnt säga så. Nej, men det här tror jag inte någon egentligen, inte De Zerbi heller, speciellt oro. Såklart frustrerande, men när han får bygga på det där, det är inte jättemånga som ska åka till VM heller i Brighton, så de kommer få jobba, åka på lite semester. Vart åker de? Dubai, Marbella. Mm. Sen så kommer de få jobba på träningsplan och bli ännu bättre när vi drar igång igen runt Boxing Day. Så det här tror jag inte någon är speciellt orolig över.
Nej, jag tror inte heller det. Nu blir det ju Potters återkomst då här på lördag då Chelsea gästar. Det blir ju en tuff uppgift för Chelsea. Alltså det
får vi en sådan krats eller?
Det är inte omöjligt. Han har gjort sig förtjänt av det. Men,
skulle ändå ha något.
Verkligen. Nej, men han får nöja sig med en vinkning då upp till läktaren. Big Six görs i samarbete med ATG.se, och den här veckan så ska vi göra det på ett annat sätt genom det fantastiskt roliga spelet Big Nine.
Ja, men det stämmer. Och Big Nine är ju ett spel som är otroligt roligt att spela. Utöver det är 9 matcher man ska tippa rätt tecken på, 1, X, 2, och utöver det ska man även bestämma om det blir under eller över 2,5 mål. Så man måste alltså sätta rätt tecken plus sätta över / underspelet. Vi på Big Six kommer att lämna in ett andelsspel som ni kan ta del av på onsdag när vi spelar Champions League tillsammans. Och som vanligt, eller det är faktiskt en ny adress den här gången, ni kan ta del av de här andelarna på dob.one/bignine. Och där finns det även andra andelsspel som vi olika dob-profiler lämnar in, och även från Fotbollsmorgon bland annat.
Ja, stämmer bra. Får man ta rygg på det man tycker är hetast för dagen. Jag ska sätta mig ner nu och göra jobbet. Det blir en perfekt krydda till Champions League-spelandet här på onsdag. Tack ATG för att ni gör detta möjligt. Men glöm inte, för att få spela måste ni vara 18 år. Och upplever ni problem med ert spelande så finns stödlinjen.se till hands. Vi tar oss till helgens stora match då. Chelsea, Manchester United på Stamford Bridge 18:30 i lördags. Och jag i mångt och mycket tycker nästan att den här matchen är en imponerande, mer imponerande från Uniteds sida än den när man möter Spurs. Alltså, United var ju klart mer dominanta mot Spurs. Men jag tycker att det är fascinerande på så sätt att United, för det har jag inte sett United göra. De har tagit poäng i Big Six-möten under tidigare tränare. Men då har man gjort det på sättet att man ligger lågt, ställer om och låter de liksom individuellt skickliga spelarna avgöra matchen. Och så har man slitit framför sin målvakt. Mot Spurs här, då är det också någonstans att Conte, han lämnar över initiativet och det ska man inte ta för givet att det för ett lag, ett topplag, att det är så enkelt att mot ett försvarsskickligt lag spela ut en motståndare så som United gjorde. Men man lämnar ändå över ett initiativ. I den här matchen så vet vi att Potter vill ju äga bollen. Han vill ju styra den här matchen. Men första halvtimmen så är Chelsea chanslösa till att göra det. Sen är det imponerande Potter att han gör ett taktiskt byte. Kucureya får kliva av. Kovacic kommer in för att få lite bättre kontroll på mitten och det bytet ger effekt. Men jag är oerhört imponerad över, och det var väl i samband med att vi hade något avsnitt här för någon vecka sedan där vi inte riktigt såg Ten Hags linjer. Men det börjar ju utkristallisera.
Ja, men det tycker jag verkligen. Och jag raljerade lite på Twitter. Kanske ville provocera lite. Men när jag skrev att borde såklart vara 3 poäng, men jag kan inte minnas senast vi var så här överlägsna på Stamford Bridge. Och det senare stod jag väl fast vid. För folk glömmer inte, Ferguson var sällan dominant på bortaplan mot topprivaler. Alltså det var väldigt mycket Champions League bort. Taktik, ligga på kontringar och vara dödlig när man fick chanserna. Men en så här dominant insats av Manchester United på bortaplan mot ett så bra lag, jag kan inte minnas senast jag såg den. Sen matchen jämnas ut sista halvtimmen, men ser man till målchanser sett över 90 minuter så tycker jag att Manchester United är klart bättre. Och jag pratade lite om det efter matchen mot Tottenham när jag jämförde Marcus Rashford och Harry Kane, men jag börjar mer och mer känna att Ten Hag är på en extremt rätt väg. Och men det syns mer och mer tydligt i en sån här match att United saknar en nia av världsklass. För har vi en nia av världsklass så vinner vi den här matchen. Den här matchen är avgjord innan Chelsea gjort sitt byte. För Rashford är ingen nia, han kommer inte vara där. Sancho är för dålig. Rashford ska spela på vänsterkanten och vi behöver få in en bra nia. Och ledsen, det är inte Tony Martial. Det behöver värvas. Det kommer inte ske den här säsongen, men förhoppningsvis kommer man gå all in. Och det finns så mycket att ta med sig som är positivt i Manchester United. Jag tycker att vi kommer till målen och sådana saker, och där har jag väldigt mycket positivt att ta med mig. Men ytterbackarna, jag tycker Dalot är väldigt bra den här säsongen. Jag tycker att det är helt sjukt. Luke Shaw, så fort han får en rival på den här vänsterbacksplatsen så blir han ligans bästa vänsterback. För det finns statistik på hans ball carrying de senaste matcherna. Han är helt överlägsen i hela ligan, och det blir egentligen Cancelo som går att argumentera för att han är bättre just nu. Annars är Luke Shaw, både statistiskt och hur han ser ut på plan, den bästa vänsterbacken i Premier League just nu. Och det såg man inte komma för några veckor sedan.
Nej, inte för några veckor sedan, men för något år sedan så var han ju det också. Han hade ju som du säger, någon säsong där.
Det var under teleskop.
Innan EM, precis. När han får lite flås i nacken så steppar han upp. Men jag håller med. Det är ju nya United behöver. Rashford är bra, men han bränner lite mycket. Jag tycker att han ska utgå från vänster. Men jag tror att så här, signalvärdet i den här typen av insatser, återigen, United har vunnit mot topplag förut, men jag har alltid känt att visst, grattis till 3 poäng, men det där spelet håller ju inte i längden. Det är inget lag som utmanar ändå. Men nu börjar liksom insatserna bli så pass bra. Nu ser det ju ut som ett lag igen, vilket man inte har sett United vara på väldigt många år, om man ska vara ärlig. Och det signalvärdet tror jag det här är världens rikaste klubb. Nu blir det ju jobbigt för konkurrenterna, för att nu tror jag att det kommer, om den här kan bygga vidare på det här, återigen, det har gått 2 bra matcher, men kan den här bygga vidare på det här och United fortsätta att stå för en bra fotboll, och även att man kan montera ner de sämre lagen, men då kommer ju liksom spelare börja lockas av det här. Alltså, pengarna finns där, här har du din lön, men nu har vi också ett intressant projekt här. Nu har vi en tränare som står för en fotboll som man vill vara del av. Och då tror jag att en sån som Frenkie de Jong kan revidera sitt tidigare beslut. Jag tror att en anfallare gärna kliver fram och leder frontlinjen här. Värvningarna har ju faktiskt varit lyckosamma här nu i somras. Lisandro Martinez, nu är det jag som säger det. Du har gapat väldigt mycket om honom, men han är ju jättefin bredvid Varann. Vi har Casemiro som kliver in och blir den här fältherren som United inte haft på, jag vet inte sen, vem ska vi ta? Är det Carrick eller? Du kan det bättre.
Alltså, jo, Carrick, alltså så här, Carrick är en av världens, eller världens, nu ska jag inte slå på stora trumman, men en av Uniteds modern tid mest underskattade spelare. Men samtidigt, Casemiro har vunnit 5 Champions League, han startar för Brasiliens landslag. Casemiro är bättre än vad Michael Carrick var, hur mycket man än älskar Michael Carrick. Så det här är en nivå som vi inte har haft på ett centralt mittfält. För under Fergusons senaste år, det var Carrick, det var en åldrad Scholes, det var, vi fann ligan med Anderson och Cleverley där inne. Det fanns inte riktigt. Jag säger att vi måste gå tillbaka till Roy Keens tider, Roy Keane och Prime Scholes, för att hitta en sån här bra spelare i Manchester United. Sen, det är få insatser, men om man går på den karriären han har haft och vet vilken kvalitet han håller, så det är där någonstans vi landar. Såg du förresten, alltså så här, Lisandro Martinez, han är ju en publikfriare av Guds nåd, men såg du, han är ju alltså, han bara kastar sig in i borta sektionen vid kvitteringen och sen slänger han upp bilden när han står och håller i en borta supporter och kramar om honom. Mate,
nej,
I don't know who you are, but we're in this together, fighting until the end. Och det är sånt publikfrieri, men du är så smart och man ser verkligen att han bara flyger in. De lägger upp en bild när Anthony firar med fansen och sen ser man Lisandro Martinez liggandes bland fansen. Det är sånt man gillar. Och fan, jag nu pratar jag verkligen som supporter och är inte ett dugg neutral i det här, men jag har klagat på och känt verkligen de senaste åren, och det har ju med att göra att vi har varit väldigt dåliga, men det var länge sedan jag kände något för ett Manchester United-lag. Men de här två insatserna nu, och man ser vad det betyder för dem. Folk pratar om att Casemiro bara gick för pengarna, men jag ser liksom Anthony, en jävla gris, Lisandro Martinez, en jävla gris, vi har Casemiro, och man ser alltså firandet, och folk säger jag tror att det handlar mycket om att man är där i stunden, och att en sån som Casemiro, nu kommer jag pissa på spansk läktarkultur, men borta sektioner finns inte. Alltså den här inramningen på de här kvällsmatcherna, ja, de har något derby som är liksom jättebra stämning publikmässigt, men de här aktionerna som är göra mål i 93 minuten i ett stormatch mot en borta sektion, Casemiro har aldrig upplevt det här på det här sättet. Så jag tror att det där betyder väldigt mycket för en sån spelare, som även fast man har spelat i världens största klubb Real Madrid, så det här är något som han aldrig upplevt, och det tycker jag man ser på känslorna och hela Manchester United, hur mycket de tror på det här, hur mycket de trivs med varandra, något som inte jag har känt på väldigt länge.
Nej, jag förstår att du känner lite hopp om framtiden faktiskt. Sen är det ju många bitar som ska falla på plats i övrigt också, och vi har ju Ronaldo-soppan där, man måste hitta en lösning på det. Vi behöver inte ta det så mycket mer, men vi är väl båda överens om att det är rätt agerat av Ten Hag.
Verkligen, jag kan bara köra det senaste. David Ornstein körde upp sin måndagliga artikel just på The Athletic, när Laurie Whitwell, som skrev för Manchester United, rapporterade det senaste. Och United har ju alltså fått 24 timmar ledigt efter matchen, så man tränar inte förrän på tisdag då. Så då ska Ten Hag prata med Ronaldo. Ten Hag vill ha kvar Ronaldo resten av säsongen, men att han måste acceptera att inte vara ordinarie. Samtidigt som United blir mer och mer öppna för, om Ronaldo inte kommer att acceptera en sån roll, vilket han obviously inte gör, att man kan släppa honom gratis. Men för i somras så krävde man en övergångssumma för honom, vilket man troligtvis inte kommer göra nu om han går med på att bryta kontraktet. Om han hittar en klubb, vilket han inte gjorde i somras, då mer och mer, alltså så här, Ornstein, Whitwell, Andy Mitten, alla kablar ut. Det var bara den saudiska klubben som på riktigt var intresserade. Sen får Roy Keane sitta och säga vad fan han vill i Sky Sports, så att han polar med Ronaldo, att han ens älskar hans mentalitet, men det fanns inga intressenter. Så att blama Manchester United för att man har satt sig själv i den här situationen, jag köper det verkligen inte. Så det är det senaste, att United öppnar för att släppa honom gratis helt enkelt.
Ja, och VM blir ett skyltfönster för honom då, för kan han steppa upp där och vara riktigt bra, då tror jag absolut att klubbar kan nappa, för då visar han att han håller sportsligt, och han har ju saker han fortfarande vill uppnå. Han vill ju fortsätta ösa in mål för att förbättra alla rekord som han har krossat. Så att det blir intressant att följa honom, men jag tycker att United har ju verkligen agerat rätt här. Motståndarna av Chelsea, det finns ju lite att jobba på för Potter. Problem med målskyttet tycker jag mig se, och jag tycker att det är det är ingen given fullträff ännu, även om jag tycker att försvaret sitter där, men att det finns saker att jobba på offensivt.
Jag tycker man ser väldigt tydligt Reece James. Ska vi nämna hans hår eller ska vi skippa det?
Han hade en torva på skallen.
Han saknade gräset så jävla mycket, så han flyttade upp det på håret, ja, och sen tillsammans med den jackan. Nej, jag vet inte fan alltså. Men nej, jag tycker man ser hur mycket, alltså Chelsea har aldrig sen Drogbas och Diego Costas tider haft en fungerande nia på det sättet. Och, men det har ju varit wingbacksen som har varit deras katalysator i anfallsspelet. Och när Reece James saknas, Chilwell börjar komma igång, men han är ju inte riktigt där, så tycker jag att det syns. Och Aubameyang har blivit hyllad, men det är likt United där. Chelsea saknar en nia av rang och borde verkligen gå för det. Jag måste bara fråga dig innan vi glömmer den. Straffen. Jag kanske var några öl in, kollade på fotboll med ganska många kompisar, varav någon Chelsea-supporter. Man blir ju färgad. Är det straff?
Nej, men den är väl avdelning soft igen då. Men det är ju som så med många situationer som får en, man kan kika på i ett varum. Det är ju att det går ju att hitta stöd i regelboken för en. Men sen så tycker jag att ribban höjs ju för varje minut som går i den här typen av match för att döma straff. Jag är ju sån att man måste kunna se olika på situationer. Och ja, men den det går inte att hänga domaren för.
Nej, alltså det är klart det inte går. Och det är det som du är inne på, att i 86:e minuten Stamford Bridge, Chelsea, Manchester United 0-0. Alltså Stuart Atwell, han har ju bestämt sig. Han vill ta den här straffen. Han vill kliva in i centrum så att det ska handla om honom. Och folk skriver till mig, är du dum i huvudet? Den är så klar, han håller i honom. Ja, han håller i honom. Men såna här situationer är det väldigt ofta och domarna tar den inte. Stuart Atwell har bestämt sig. Han vill kliva in i centrum och det är det som är skillnaden här. Sen, ja, alltså så här, det går att argumentera. Jag säger inte att det är en felaktig straff, men jag tycker att i det här läget i den här matchen, vi pratade om det samma sak i North London Derby när vem är det som åker ut, jag kommer inte ens ihåg, som gör den på Martinelli.
Emerson Real.
När Emerson får det röda där. Spelförståelse. Är det Brighton mot Leeds i matchminut 45, så ska det krävas mindre än när det är Chelsea Manchester United i matchminut 85 eller ett North London Derby för ett rött kort. Vi måste ha den spelförståelsen, och det är väl där jag landar. Sen får folk säga vad de vill om det.
Ja, nej, men du har poänger här även fast du är färgad. Sen löser det sig på ett bra sätt då för United. Kepa är ju på den där. Det är ju bra att vi har goal line technology i alla fall.
Fan vad lite den inne.
Ja, den är inte inne med mycket, men det går inte att ifrågasätta i alla fall. Bollen är inne och det ska vara 1-1 och häftiga känslor efter det där. Men Kepa har ju verkligen klivit in och blivit en jätte där bak, och han är nära att bli ordentlig matchhjälte. Jag vill också spinna vidare lite på det där som du säger, James, otroligt viktig för Chelseas offensiv. Och jag förstår att det inte är så kul att vara ersättare, wingback-ersättare till Reece James, för man får inte spela särskilt många matcher, för det är han som ska spela det mesta. Men när han blir skadad, vilket han blir ibland, då är det tydligt att man saknar den här spelaren, och han betyder så mycket i båda riktningar för Chelsea. Han är grym defensivt och otroligt viktig offensivt, och de behöver som sagt komma igång sista tredjedelen, och där är Reece James väldigt avgörande. Så att, inget bra att han saknas, även om det är ju snart vi uppehåll och sen är han tillbaka. Men det slår hårt mot dem. Så får vi se här om de har ju Arsenal kvar att möta här som Big Six-lag. Det blir ett jäkligt spännande möte. Men där behöver ju Chelsea vinna. Det är getingbo om topp 4-platserna i känslan. För två lag som är med där uppe då, de möttes ju på söndagen i form av Spurs Newcastle. Och det är häftigt det Eddie Howe fortsätter att syssla med. För att man vinner ju olika typer av fotbollsmatcher. Det är inte, man är bra mot de sämre lagen. Då kan man ju ha ju sett 5-1-segrar. Man har nu vunnit mot Spurs. Man har kryssat på Old Trafford. Man har kryssat hemma mot City. Så det finns ju olika typer av matchplaner och olika sätt att ta poäng. Och man gör det med ett lag som jag... Alltså, man har ju förstärkt det. För man har en pengasäck. Men det är inte ett lag som kanske ska ligga på fjärde plats.
Nej, alltså, kollar man den här, alltså om vi tar den offensiva sexan, så är det alltså Bruno Guimarães som är ny i det här laget. Annars ställer man upp med Joe Willock, Sean Longstaff, Joey Linton, Callum Wilson och Miguel Almiron, som i och för sig har blivit Neymar där ute. Jag vet inte vad som har hänt där ute. 5 mål senaste 6 matcherna från paraguayanen. Men det som är mest häftigt, du rabblar upp de här resultaten som man har tagit mot dem mot de stora klubbarna i Manchester-lagen och även nu mot Tottenham. Och jag känner ju så här att ingen av de här poängen har ju varit orättvist. Att man förtjänar den där 3-3, man är 3-1 upp mot City. Man gör det bra, man kanske ska ha straff. Man har en stolpe och ribba på Old Trafford. Och sen nu, jag hade en känsla innan den här matchen att Spurs, vi... jag vet inte om jag ska gå hårt på dem eller om vi ska säga om vi har synat den här bluffen tidigt. Men det har inte sett bra ut. Och insatsen mot United så har det växt ganska höga röster att det ser inte tillräckligt bra ut, att någonting måste ske. Så att man inte är bättre än det här, och jag tycker att man märker ännu en gång Dejan Kulusevski, oj vad han saknas i det här laget, för den här 3-5-2 är inte lika bra som den mer dynamiska när de får, när de har Dejan där ute på kanten.
Nej, verkligen, och här har man ju till skillnad från Chelsea lite bredd på wingbacksen, men jag vill ha Perisic. Jag vet att han inte kan spela allt, men han betyder mycket också, men ja, Conte fortsätter att ha lite bekymmer, och det är inte så förvånande att poängtappen och andra raka förlusten kommer då, för det brukar bli så även när man tar, om man fortsätter att bara ta poäng när det är en styrka någon gång då och då, att ja, vi hade en sämre dag på jobbet men vi tog 3 poäng ändå, men när det liksom upprepar sig så blir det till slut syns det även i poängprotokollet. Nu är det ju dock så att det är en vi har en liga där väldigt många lag är starka. Eller så är väldigt många lag svaga. Det beror på hur man ser på det. Men det kommer fortsättas att tappas poäng för våra förväntade topplag. Så det ska man verkligen ha med sig här, tycker jag. Att det, ingenting är kört, men det vi kan titta på, det är ju hur spelet ser ut. Och där just nu känns ju... City fortsatt vrålstarka, United är på gång, men sen hackar lite grann i Chelsea, det hackar ganska ordentligt i Spurs, och sen har ju även Arsenal sett lite sämre ut här mot slutet.
Det var ändå så här, alltså det är jätteväntat på något sätt, och det här säger jag verkligen inte för att provocera Arsenal. Jag har liksom berömt Arsenal jättemycket och de ska ha all cred i världen för den säsongen de har gjort. Många hade tippat om 4, 5, kanske till och med rent utav 6, men att man får en liten formdipp som kanske är de här 2 matcherna nu mot Leeds och Southampton och ändå löser 4 poäng, det är en jättestyrka i sig, men att man bara ska förvänta sig att man ska rada upp segrar även om det är mot sämre lag på pappret, det beror ju bara på att man har fått enorma förväntningar på Arsenal för den otroliga starten man har gjort, men det gäller att vända det här. Man har väl ett skapligt schema efter man lyckades ta sig igenom matcherna, vilka fan var det, mot Tottenham och Liverpool. Så det är viktigt att hålla igen nu, att man håller igång det här ända in till uppehållet, och man har ju en väldigt passande, man har redan avgjort sin Europa League-grupp, sen har man en väldigt passande uppgift mot Nottingham Forest nu i helgen innan matchen bort mot Chelsea väntar. Så viktigt för Arsenal att i alla fall tar man 3 poäng mot Nottingham, mot Torsk, mot Chelsea, så är det ingen katastrof, men 4 poäng i de här 2 matcherna skulle vara en ruggig boost för Arsenal att gå in med i uppehållet.
Ja, men det tycker jag. Definitivt. Och Arsenal har ju även... nej, men jag tycker så här, de är lite ojämna i matcherna. De börjar ju bra här, och när de är bra offensivt sett, då skapar de ju hur mycket som helst. Då är det ju bara liksom slarv eller ineffektivitet ifrån att man avgör fotbollsmatchen. Men sen så i andra halvlek till exempel, jag tycker Southampton jobbas in i den här matchen, och det är ju fullt välförtjänt att de gör det här 1-1 målet. Har ju bud på mer. Sen så i slutet så är det Arsenal som jobbar sig in i matchen och skapar ett tryck nära att få in en 2-1, men som helhet så tycker jag 1-1 är rättvist i den här matchen, och Arsenal behöver bli lite jämnare över 90 minuter, och när man har sina bra perioder då det sprudlar kring Arsenal, då måste man faktiskt göra lite fler mål än vad man gör just nu. Men det poängtappet skulle kanske redan ha kommit på Elland Road förra veckan. Nu kom det här mot Southampton som står för en stark insats. Det är inte hela världen med ett kryss där borta, utan det är bara att fortsätta att ånga på här nu. Och har de ju liksom Nottingham Forest på lördag, även om de är lite hetare för stunden, så ska ju inte det vara några som helst problem för dem.
Det är bara gå in på ATG och lägga att Nottingham håller nollan, den är tokgiven.
Ja, exakt.
Nej men Arsenal, Granit Xhaka tycker jag vi måste hylla.
Ja, får vi har missat honom lite.
I målskytte också, Arsenal-fansen har ju varit väldigt, väldigt på oss där att han förtjänar cred, och det är ju bara att skriva under vilken revival. Han har varit utdömd både 2-3 gånger, både hos Arsenal-fans men kanske framförallt motståndarfans, och när han, alltså han har ju varit bra när han spelar med Thomas Partey, och jag tror att det är väldigt viktigt för att man har Thomas Partey, för då kan Xhaka göra vad han är bra på, att vara den här tvåvägsspelaren, för vi vet ju att han har ett väldigt bra skott och en ledare på plan med det vokabulära som kanske inte Martin Ødegaard är, även om man har binden. Så jätteviktigt att han får kröna det här med det här målet också. Sen så här, ska man börja bli lite, Xhaka har ju verkligen kommit igång med målskyttet nu, men Gabi Jesus, fantastisk start, har svalnat lite senaste tiden, och vi vet vilken skillnad det gör när Arsenal har den där nian kontra när man har haft Lacazette och man hade Enketia senaste tiden förra säsongen. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man får igång Gabi Jesus igen.
Ja, definitivt. Nej, han måste steppa upp här nu. Sen tycker jag så här, han skapar mycket längre. Han är lite slarvig i avslutsmomenten. Jag tycker att han har haft bud på att göra väldigt många fler mål. Får väl lossna här då. Nottingham Forest hemma är ju en perfekt match för honom att hitta tillbaka. Och så kliver man in med en bra känsla inför mötet mot Chelsea som blir högintressant helgen efter. Bra så. Är något annat vi vill ta med oss från omgången?
Alltså, vad finns Everton. Det att... Ja, Everton ska vi såklart nämna.
Det är DCL, vilket klassmål han gör.
Ja, verkligen. Att han får den starten, första matchen från start efter skadan och kommer tillbaka och får det här målet och får med sig publiken, får med sig Everton, och att man vinner med 3-0 den här matchen. Såg man inte komma. Man såg en målsnål match mellan två lag man inte riktigt vet vart man har. Men ruskigt imponerande av Everton.
Ja, för nu blir ju helt plötsligt den här offensiven lite annorlunda. Förut har det varit så här att men vi tycker att Gordon är bra, men det har ju ändå varit att det, han ska inte vara nio, han ska inte bära det där anfallet. Men nu när DCL, Peppa då, är frisk, då blir det där anfallet med Iwobi bakom som bara fortsätter att leverera. Ja, men då är helt plötsligt Evertons offensiv betydligt mer sexig än vad den har varit i inledningen av säsongen. Så det är bara hoppas att DCL får vara frisk. Han visar ju liksom, han är med och vinner boll. Han återerövrar bollen. Får den tillbaka då av Iwobi, och sen så tar han sig förbi Guehi på ett snyggt sätt och bombar in den då. Så att det där var ju så otroligt viktigt mål på så många sätt för Everton. Och skönt för dem att tillfället i alla fall få lämna det här getingboet som är där nere vid sträcket.
Det kanske kommer bli så att någon representant från Arsenal kommer ringa upp mig snart och den här, du snackar om den här återköpsklausulen för Iwobi.
Ja, exakt.
Stämmer det eller? Fan, två assist igen, och vad är det som sker?
Ja, men precis. Han kanske tar steget tillbaka här nu. Så bra är han ju faktiskt. Men det är väl bara det att problemet är att Arsenal också har tagit kliv och blivit ännu bättre. Champions League väntar i veckan för våra storlag. Chelsea har en viktig match borta mot Red Bull Salzburg. City är ju redan vidare, men det blir ju Haaland. Han klev ju av här, så jag räknar med att han har nog fått starten lovad.
Han vill nog spela den här matchen.
Ja, det är känslan. Men det är ju bara, den matchen är ju bara av intresse att se om Haaland gör mål i sin återkomst. Sen då, Liverpool, superviktiga matchen borta mot Ajax. Och Spurs ska ju vinna, men den är också viktig hemma mot Sporting.
Ja, den är jätteviktig. Man tog ju den där segern senast mot Frankfurt som var väldigt viktig, och nu har man ett bra utgångsläge, men det är tajt. Tottenham har 7 poäng, Marseille och Sporting 6 och Frankfurt på 4, så det är verkligen ett getingbord i den här gruppen. Så man måste vinna på hemmaplan just nu. Har man gett sig chansen, nu måste man ta den också. Vi minns alla vad som hände nere i Lissabon i första mötet, så revansch att utkräva, men det ser inte jätteroligt ut.
Nej. Det gör ju inte det. Det blir kämpigt. Men vi kommer ju prata ner Europaspelet och snacka upp Premier League till helgen i vårt andra avsnitt för veckan. Och som vanligt vet vi inte när det spelas in, men någonstans torsdag, fredag såklart. Och då hoppas vi att ni är med oss. Och sen såklart, fin match ikväll också. West Ham mot Bournemouth. West Ham är ju också indragna i den här, ja, nu är det omgång 12. Men man vet hur alltså, förväntan är ju att det kommer vara tajt där nere. Så att om man inte liksom hoppar på vinnarspåret, då blir man ju en del av den där bottenstriden även i vår.
Ja, det är viktigt att komma tillbaka, det är viktigt att komma tillbaka nu för dem efter. Man gör en bra insats på Anfield, har varit lite i form efteråt och Bowen har kommit igång, så det här är en match man måste vinna. Måste även nämna, vi missar faktiskt den matchen, finns inte jättemycket att säga mer än att Wolves fortsätter vara usla. Leicester 4-0, otrolig maximal utdelning och kul att se Jamie Vardy tillbaka i målskyttet. Det känns som det var ett tag sedan, men man ser ju på namnen på Leicester-spelarna som gör mål. Tillemans, Barnes, Maddison, Jamie Vardy, det finns ju en otrolig firepower offensivt i den här matchen, och det är väl det som gör att man vinner med 4-0. För Wolves, fan vad deppiga man är, man kan inte göra mål, man är fina, man har possession, man kommer till skapligt mycket avslut, men man har ingen som gör dem. Man har 61% boll där och vinner XG men torskar med 4-0. Det säger någonting om hur risigt det är den, ställt det är den klubben.
Ja, verkligen så. Bra Fabbe. Vi säger så för idag, och sen så hörs vi mot slutet av veckan, så får vi se om vi har med oss någon gäst.
Det siktar väl på. Tänkt att bjuda in en supporter från ett lag vi kanske inte har pratat så mycket om, som går väldigt bra i ligan. Ni får väl se det som en liten teaser, så återkommer vi helt enkelt.
Ja, precis. Bra. Tack Fabbe, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.